Jo, nu tror jag vi är live faktiskt, Johan. För nu ser jag att nu börjar komma in lite tittare här. Så att, välkommen Johan.
Tack så mycket.
Och Johan Andreasson, kanske mer känd som Nortons pappa. Jag vet inte, men det var Lukas som sa det. Vi ska prata med honom sen. Välkommen i vilket fall som helst. Och innan vi kör igång med intervjun, och intervjun idag hade vi har satt som tema, har vi sagt att vi sa, varför är det så fruktansvärt kul och spännande och utmanande med karting? Så vi sa, vi pratar, det var du som ville prata lite mer om de kanske sociala sidorna och lite annat än just specifikt resultat. Vi kommer att prata lite om det också, men fokus på det. Och då, innan vi kör igång så tänkte jag bara ta lite information. Det är ju naturligtvis så att man får hemskt gärna kommentera i chatten. Och jag ska se till att titta på chatten sen. Du har ju själv sagt, Johan, att du gärna ville ha lite spontana frågor som du kan få svara på. Så att det uppmanar vi alla.
Och man kan... Jag har förbjudit några speciella farser att kommentera.
Jag såg det för att de får inte ställa. Det var någon Stefan som inte fick. Och innan vi sen, innan vi börjar så tänkte vi, vi har idag en hel del. Vi ville nämna lite grann våra samarbetspartner och sponsorer. Och vi har lite olika erbjudanden. Vilket är lite nytt också. Så att vi ska se. Först tänkte vi passa på att nämna World Racing, som ju du och Norton har ett stort samarbete med, och som ni hjälper dem, eller de hjälper er väldigt mycket.
Yes.
Man kan väl säga World Racing, för de som inte känner till World Racing, om det nu skulle vara någon, så är ju det Sveriges mest framgångsrika kartingteam. Som har mycket framgångar både nationellt och internationellt. Så att det är väldigt kul att det finns sådana team i Sverige. Så det är vi glada för. Och sen har vi då lite sponsorer från Siri, eller för Siri. Och då har vi ju, vi har ju Perssons uthyrning och försäljning, Släpp, som ville passa på att slå ett slag för deras nyaste monsterbilsläpp. Man kan få in en bil, man kan få in en hel go-kartverkstad om man vill det. Om ni är intresserade av det så får ni slå dem en signal. Sen har vi ifrån AudioSafe som gör hörselskydd, bland annat till motorsport. Så har vi faktiskt ett erbjudande från Jörgen på AudioSafe. Så vi ska faktiskt lyssna på vad han sa för någonting här.
Hej, Jörgen från AudioSafe, stolt sponsor till Siri. Vi har ett erbjudande till er från AudioSafe. Fram till den sista januari 2021 så lämnar vi 20% på alla våra hörselskydd. Vi jobbar med allt från universal hörselskydd till formgjutna hörselskydd som Siri använder faktiskt. Siri har också möjligheten att till er låta ut ett stycke av vårt senaste hörselskydd, D-Bud. Titta in på vår hemsida och läs mer och var med i utlåtningen. Ha det bra, god jul!
Så jag hoppas att det funkar. Det blev lite eko där igen. Det är lite tekniktrassel. Men vad Jörgen sa helt enkelt var att dels har AudioSafe 20% rabatt på alla sina grejer fram till sista januari, tror jag det var. Och sen så kommer vi även ha en liten utlottning av ett hörselskydd här som är väldigt bra för racing. En ny sort som heter D-Bud, och det är så att om man vill vara med på utlottningen av den här så går man in på Siri Racing på Facebook, gillar den sidan och skriver god jul, så är man med i utlottningen av den här. Och sen är det faktiskt så att Johan, du har en liten specialare för om man skriver kommentarer i chatten, var det så?
Jajamän. Vi vill ha frågor här då under det här programmet, och jag lottar ut två paket till ett go-kart Grand Prix i Caroli Kart Center i Nyköping som Norton och jag driver under nu. Så att ni ska komma och köra go-kart med oss, och det är viktade kartor, så att det ska bli så jämnt som möjligt, och faktiskt kul att ha er här. Gärna i ljudet.
Det är viktade kartor.
Ja, absolut. Det ska vara lika för alla. Ja. Det ska inte finnas någonting att skylla på om man vill skylla på någonting.
Nej, det är bra. Okej, okay, då tycker jag vi börjar här, Johan. Och den första frågan här är ju naturligtvis säsongen 2020. Det har varit en ganska speciell, ett speciellt år på många sätt. Hur har det varit för er?
Ja, men det har ju faktiskt varit oerhört bra. Vi var ju nere i Italien och tränade och väntade på att börja tävla när corona slog till egentligen. Och även om man var väldigt, väldigt rädd där, så när det stängde i Italien så var vi nere i La Conca och tränade. Men ingen visste ju på riktigt då vad det var, men då var det i norra Italien och vi var ju 100 mil söderut i södra Italien. Så vi var väl inte så oroliga egentligen. Så att vi åkte, men så vi väntade på att det skulle dra igång, så drog vi till Sarren och tränade där en vecka. Och så åkte vi tillbaka till La Conca, tränade en vecka till. Och sen skulle vi åka till Spanien och träna inför EM:et, men där var det tvärstopp då. Att, vi som utlänningar fick inte hoppa på båten i Rom till Barcelona.
Okay.
Vi tog bilen upp till Bergamo som då var tvärstängt för att flyga hem till Sverige.
Okay.
Så, att, så började det då. Och då hem och började träna så mycket som det gick.
Och vi sa att det har blivit mycket träning i år för väldigt många.
Ja, man tränar nästan för mycket. Det har varit liksom oerhört mycket träning, men samtidigt så ville man ju inte ge någon annan försprånget att träna mer. Så att för första gången då så kunde svenskar träna mer än alla andra i hela världen.
Mm.
Det är ganska unikt.
Mm.
Det är ju det man alltid har tyckt, att man har tävlat och tränat mindre än alla andra i världen förr. Mm. Nu fick vi ju chansen att komma ifatt allihop.
Mm.
Så det var bra.
Ja, och sen har det fortsatt. Hur länge har er säsong liksom pågått egentligen? När var ni nere och körde senast här?
Vi kom hem för två veckor sedan, tre veckor sedan. Då körde vi en dubbel VSK då. Som vi lyckades, eller Norton lyckades komma tvåa i ena loppet och tre i det andra då. Så han var tvåa i mästerskapet, VSK Open Cup.
Det är rätt så extremt bra.
Ja, det var ju ganska roligt faktiskt. Och, eller det var jävligt.
Det var väldigt, jävligt roligt.
Ja, det går inte att finna ord på det. Det var precis vad vi behövde ha.
Ja.
Jag ska faktiskt säga en av de roligaste grejerna på hela året var också faktiskt att komma hem till Sverige och ta SM-guld. Det är ganska mäktigt också, tycker jag.
Ja, men det låter ju som att ni har haft en väldigt fin säsong. Trots allt, liksom. Det är som du säger. Det är... Men vi kommer tillbaka lite grann vad Norton tycker om det här. Men jag tänkte om vi byter tema lite och går över lite mer till de sociala sidorna. Och nu är det ju så att ni har hållit på. Nu är det någon som är inne och gillar i alla fall dig, Johan, här, så det kan jag ju bara visa här.
jag kan nämna för vem det är, och det är ju Serafini som driver Serafini Racing Team i Italien. Det var det första team vi körde för i Italien.
Coolt! Då får vi prata engelska också.
Ja, han pratar svenska. Jag har nästan lärt honom. Det är så många svenskar som har kört där. Nu kör ju Wilmer Svan där och Fred Sark kör igen.
Mm. Ah, coolt.
Mm. Ja.
Om man tittar nu på karting här och som jag skulle säga var att ni har hållit på med karting ganska länge, så att och jag tror att ja, alla vi som håller på med karting, det jag tror vi fascineras av att vi lägger ner mycket tid och energi. Men vad är det som gör liksom, tycker du eller tror du att man blir så uppslukad i den här kartingen och att man då till exempel känner att det är lite jobbigt så här på vintersäsongen, att man snackar däcktryck och sådana saker?
men det blir ju, alltså säsongen är ju, eftersom man nästan kan köra hela året kan man säga då. Mm. Så blir man ju så hjärntvätt, och man blir ju så inne i kartingen så man får ju nästan ingen distans till det, för man hela tiden tänker på alltså, go-kart. Mm. Sen kommer jag då lite från bil till go-kart. Jag har med bilar och jobbar lite på bilar innan. Så jag kommer lite annorlunda, jag ser det lite annorlunda än ganska många go-kart-föräldrar i alla fall. Mm. Och jag ser ju, alla går och gnäller, eller många gnäller på att det är så svårt, de har bättre grejer och ditt och datt. Men det finns ju ingen sport som egentligen är jämnare än go-kart, om det jämför med speciellt typ Formel 1. Mm. Det såg ju några veckor sedan här att det, bilen betyder ju allting, men det gör ju inte riktigt go-kart. Man kan ju faktiskt, även med egna grejer, åka till Italien och faktiskt bli ganska bra på att köra go-kart. Mm. Mm. Och det gör ju också att som det vi tävlar, de klasserna vi kör är ju i runda slängar 100 startande i allt när vi kör. Mm. Så bara komma till en final då som är 36 personer är ju ganska, man är ju glad bara att komma till en final.
Ja, då kan man säga, det är inte vilken tävling som helst, det är ju verkligen förare från hela världen som ställer upp i de här tävlingarna.
Ja, man kan nästan säga att det är en eller den bästa och den näst bästa från varje land i hela världen som kör på den nivån som vi kör. Mm. Det är ju, vi är ju inte, vi kanske är 2-3 svenskar max som kör i vår klass.
Ja. Och det vi fick ju nu har vi fått 2 stycken frågor här. Mm. Dels om de vill att vi skulle prata lite mer OK och OKJ. Det kanske vi kommer till. Men innan vi gör, vad Nortons karriär på några sekunder. Kan man, när började han till exempel? Just nu kör han OK.
Ja, om SBF inte lyssnar nu då, så kan vi ju säga att vi fuskade med licensen. Så vi började ju med kadetten i 1806.
Okej. Men det hörde de inte.
Nej, det hördes ju ingen. Det är ju faktiskt 9 år sedan. Så att det, ja. Mm. Men det började ju med kadetti. Och av en händelse då så började Norton och Dino Beganovic samtidigt. Och vi bor en timme ifrån varandra. Mm. Så när vi började så fick vi liksom det absolut svåraste motståndet man någonsin kunde få i karting. För den killen var grym. Mm. Så han har hela tiden varit vårt snöre, eller vad ska jag säga, eller hare eller vad man ska kalla, under alla år, till och med till förra året. Mm. Och det har gjort att vi liksom hela tiden aldrig har slappnat av, utan vi bestämde att vi skulle, istället då för den enorma talangen som han hade, så tänkte vi att vi ska träna mest av alla. Och jag tror att vi har tränat, det finns en kille som heter Jesper Sjöberg i Västerås, han har nog tränat ganska mycket, men förutom han och Norton tror jag ingen har tränat så mycket i Sverige de sista åren. Mm. Så ja, det var väl så det började. Sen har vi gjort det så svårt vi har kunnat hela tiden. Utan vi har åkt ner till Italien direkt så fort vi kunde. Och bara åkt mot dem. Och när vi körde vår sista J60-tävling i Italien, då hamnade vi faktiskt på podiet i italienska mästerskapet. Och vi stod trea. Och etta stod Gabriel Mini. Jag kan inte påstå att vi har haft det så lätt. Men det är ju lite så egentligen vår framgång har kommit. Tack vare att vi försökt bli det bäst från första början. Kan man säga. Mm.
Mm. Och mycket träning. Så, kan man lyckas? Det är väldigt häftigt. Det kom en fråga också. När körde Norton sitt första SM?
Ja, jag har faktiskt, ja, men hej Micke, jag har tvungen att skriva ner några frågor åt några datum här, men när vi började köra J60 första gången, vi körde 3 år J60, så det första året kom 7, året efter kom 2 och sen vann vi, och det var 2017 med tekniskt motor med Formula K. Och året efter var det OKJ, då var det brons, SM-brons. Mm. Och året efter det var det OK, då var det SM-silver. Och i år är det OK igen och då var det SM-guld.
Coolt.
Så det känns som att vi lyckas rätt så bra i Kristianstad. Ett av dem har gått i Helsingborg också.
Ja, Helsingborg var faktiskt banarbetare. Då var det ju 38 grader varmt och asfalten var som klister, kommer jag ihåg. Det var sjukt varmt.
Men det är så som de som tävlar mycket utomlands blir som bäst då. Man är så van att träna i den enorma värmen och greppet som blir då.
Precis.
Ja. Egentligen så är det ju lite när man tränar för att tävla utomlands så måste man träna för att klara värmen och greppet. Det är ju den stora skillnaden med Sverige och Italien egentligen.
Nu kom det en fråga vad det kostar att köra i Italien.
Jag kan säga så här att de flesta tävlingarna förutom i år så har vi faktiskt åkt ner med egna grejer och kört. Vi har varit så bra så vi har fått hyrt motorer till ett jävligt bra pris. Så vi har haft egna motorer att träna med, så när vi skruvar på en racemotor till racer. Så jag kan säga att med mina tips så kan man faktiskt köra en VSK-tävling för 25 000. Och det är 4 dagar. Så att det i princip är det lika mycket pengar som 4 race kostar för er hemma i Sverige. Så det går att göra det sjukt billigt, men man får slita och kämpa. Man ska stå i sitt eget 3-3-tält nere och man ska köra de här 500 mil eller 400 milen fram och tillbaka. Och i utgången på banan.
Men det finns fler som vill ha lite tips av den sorten sen. Så att,
ja då.
Sen fick vi en fråga också, vad blir nästa klass? Eller kör man länge i denna klass, undrar Tom Ren här.
Hej Tom. Man kör den här klassen. Den äldsta killen som stod på podiet på VM i år är 25 år.
Ja.
Och han har varit världsmästare en gång förut, så han har tagit brons i år. Så det är egentligen den här vikten, och vi har 9 kilo till godo nu då.
9 kilo blir kvar. Ja, men då kan han hålla på ett tag till.
Jajamän.
Ja, det är coolt. Ja, mycket intressant. Det var ju så, nu kör jag inte upp det lilla klippet här, men det var ju så att det var ju Lukas Kaczynski som ville att du skulle komma och bli intervjuad. Och han pratade just om det här med internationella tävlingar, för de har ju precis börjat och det var egentligen så ni träffades också, tror jag. Så det är lite intressant att höra vad du också säger, men jag tror att det är många som är nyfikna just på hur det, den här internationella delen, man liksom, de flesta i Sverige tävlar ju just i Sverige, så att säga.
Ja, absolut. Ja, men det förstår jag givetvis med, men det vi egentligen vill, vi som tävlar utomlands, det är ju att ni kommer och frågar oss hur kan man göra det här på bästa sättet för minsta pengar. Sen om man har lite med pengar så kan jag också berätta hur man ska göra slut på dem där nere. Det är inget problem, men det är ju liksom lite ointressant just nu. Spendera mycket pengar, det kan ju alla, men göra en tävling med lite pengar är ju faktiskt svårare.
Ja, mycket intressant. Ska vi köra vidare här lite? Jag tänkte fråga lite om lite helt annat tema, men du har ju som sagt varit på många ställen, tävlat länge. Och då tänkte jag faktiskt passa på att fråga lite om personer. Det är ju, jag tycker också att man träffar en hel del spännande människor när man är ute och på tävlingsbanor i Sverige. Har du träffat några spännande personer när du har varit ute, eller ni har varit ute och tävlat eller tränat?
Ja, det har jag faktiskt gjort. Det är definitivt lika många i Sverige som det är utomlands, men om man ska säga någon speciell människa som jag har träffat, och jag säger inte om det är positivt eller negativt, det är ju Dino Chiesa i Kart Republic. Då. Mm-hmm. Det är ganska annorlunda upplevelse att köra ihop med i samma team som Barnard och Antonelli samtidigt, kan jag säga. Politik i motorsport betyder.
Ska du förklara lite om vad det här är för personer, bara för det är inte så många som känner till det?
Ja, Antonelli då är en Mercedes junior och kom in i teamet precis strax efter oss. Och han hade Mercedes i ryggen och Norton hade inte Mercedes i ryggen.
Mm.
I teamet då, samtidigt så körde ju Travis Anotto som var dubbelvärldsmästare i klassen OK då. Och Taylor Barnard som kör OK nu då, som vann den sista tävlingen som körde, han körde ju OK i med oss också. Mm. Så kom ju Antonelli in där också då. Och konkurrensen som blir ett sånt stort team med sådana förare samtidigt med där budgeten har en ganska stor del i hur man blir förfördelad i teamet. Det är ganska intressant att vara med om och känna på, kan jag säga. Man kan bli ganska hårdhudad av det, både jag och framförallt Norton.
Mm.
Man är 13 år då, gammal.
Ja.
Och försöka förklara hur det fungerar.
Ja, därför att jag menar, det är ju en viktig sak. Jag menar, det är ju väldigt unga killar och tjejer som kör. Alltså det är ju inte vuxna människor, det är verkligen, det är barn och ungdomar.
Ja,
det är ju en jag menar, jag tror det är ju väldigt roligt, alltså just det här samarbetet man har, men det man får inte glömma bort att det är ju ungdomar och som liksom blir utsatta för den här pressen, och om man då dessutom lägger till det politiska spelet, så kan jag tänka mig. Så ja, men det är intressant. Någon annan som du tänker på, som du mer lokal kanske, någon förmåga som du har sprungit på?
Ja, det är absolut. Jag har en rolig gubbe från Eskilstuna då, som heter Granfors, eller Joel Granfors pappa. Joel är också lika gammal som Nort. Vi har ju faktiskt också hållit på från första början, och det är ju en riktigt kul gubbe som man har skojar lite om hur många gånger man har tappat kedjeskyddet och sådana grejer.
Det är faktiskt nästa fråga jag tänkte ställa, om vi nu kommer in på det här med att tappa kedjeskydd. Jag tror ju att ganska många av oss känner igen just det här med man liksom, och vi kan, jag har en annan fråga just vad hur ska man tänka när man gör de här misstagen? Liksom? Jag vet att Siri då, min dotter som tävlar, precis börjat i junior 125, började träna i det, och så körde vi klubbmästerskapet och hon leder då liksom, och det är hennes första tävling, och så har jag naturligtvis glömt att spänna motorfästet då, så att när hon kommer, har två varv kvar, så ja, då flyger ju kedjan av. Och den här känslan man får liksom när man inser att det är jag som har gjort det här liksom, vad ska man tänka då? Jag vet inte, du kanske aldrig gjort sådana här fel. Men...
Jag lovar att jag har gjort det värre än det där. Jag ska berätta lite grej faktiskt. Jag kom på den faktiskt här ganska nyligen. Jag tänkte, för jag började prata om, eller tänkte att den här frågan skulle komma upp. Och så tänkte jag, men 2019 på EM-tävlingen i Genk så har vi kämpat hårt och vi ska starta 15 i finalen på EM-tävlingen.
Mm.
Och det var väl första gången vi hade kommit till en EM-final.
Mm.
Då står jag ute på griden och så har jag inte gjort rent förgasargummet tillräckligt bra när jag skruvar dit förgas- eller luftburken.
Mm.
Den var inte urtvättad med bensinen i den massan. Så när det är ungefär 3 minuter kvar, den 3-minuters-skylten bland alla grid girls och grejer där, så floppar luftburken där ner. Och hela SIK-FIA-presidenten står ju bakom mig, och Felipe Massa då, som var observatör där, de står bakom ryggen på mig där. Jag bara tänker, det är fan. Och ursäkta, det är inte sant. Det är omöjligt. Det kan ju inte ske, tänker jag. Och, det var ju ner på knä där och inget verktyg i fickan eller någonting. Man får ju absolut inte mecka på grinden, men hade jag haft en sån här mejsel i fickan så hade jag kanske kunnat få dit den där och kunnat köra. Men det var ju bara att springa bort och hämta vagnen och rulla bort kartan in i vanepån. Och när vi går där tillbaka med vagnen då till depån, så ser jag ju Nortons ögon i sidan på min kind där liksom, och bara tänker, vad fan ska jag säga nu? Vad fan ska jag säga? Och Norton säger ju ingenting heller. Så det var ju bara liksom att gå efter bandepån. Och så fick vi starta från bandepån, och så när de andra kommer ut på mastervarvet och kör förbi oss, och då får jag börja knuffa igång honom då. Mm. Då hade jag ju sprungit två gånger fram och tillbaka hämta vagnen, så jag var ju tvär slut att springa igång. Så att när jag får igång honom då, så är ju sista gubben förbi startrakan och allting. Så att, då hade han ju lite arbete att komma upp. Jag vet inte exakt hur många placeringar han kom upp, men efter kanske halva finalen kom han ifatt sista gubben då. Mm. Men, och då var ju bara att säga som det var, att jag ber om ursäkt. Jag misslyckades tyvärr här, och då kom vi överens om att det kanske händer fler gånger, och det kanske är dumt att ens fortsätta och gnälla om det här, utan det är väl bara att titta framåt och ja, vi ska lära oss någonting med det här istället. Så att, han var mer mogen än mig, kanske. Jag glömmer bort det, kan lova.
Ja, Mikael, han sa, man lär sig mycket av dem. Alltså, det ligger faktiskt väldigt mycket i det. Jag tycker att jag tycker man lär sig några saker. Något som jag har lärt mig är liksom att om jag nu börjar att göra en grej, till exempel sätta fast drevet, då ska jag liksom alltid göra klart det innan jag börjar med något annat.
Speciellt till exempel att sätta på vatten. Som en OK och OKJ har man ju alltid motorn av. Så den är ju på och av varje dag och kväll, och då sätter man aldrig dit en slang på motorn utan att dra klart den slangklämmen. Man sätter inte på den andra slangen ens på motorn förrän den första slangklämmen är dragen.
Mm. Ja, nej, men det är, ja, någon, Mikael, han säger att hans pojk, han vill byta både meck och farsel.
Man kan ju säga att man är glad att inte han ville byta mamma i alla fall.
Ja, nej, men det är verkligen, men jag tror att om man inte är liksom inne i det här, så tror jag att som ut, alltså om man tänker man pratar med andra och så säger de, men hur kunde du liksom glömma det liksom? Jag tror, är man inne i det så fattar man att det är inte så svårt. Det är ändå så pass många grejer som ska på i rätt ordning och vara på plats liksom. Men, så att det kan ju hända liksom. Men annars tycker man, hur kunde du glömma det liksom? Det är helt obegripligt.
Men det blir ju lite så för oss som mäckar själva. Det är ju det att vi gör det ju som en rolig grej man gör på helgen. Och då står man ju och snackar med sin bolare och man har en social grej. Om man tänker så som vi gör nu i tält och så barn, va? Det är inte ens får mäcka längre. Där får ju inte ens, det är inga som går och pratar med varandra. Alltså mäckarna, när de jobbar så är de på jobbet, de är ju på ett jobb, kan man. De gör ju klart det de ska göra innan de går och pratar med varandra.
Ja.
Så är ju skillnaden också lite grann. Vi är som är farsor och morsor som mäckar, vi gör det ju som en rolig grej med familjen.
Ja.
Så det ska väl kanske vara så också.
Ja. Ja, nej, det ligger mycket i det faktiskt. Om vi lämnar de här misstagen en liten stund.
Mm.
Och jag tror att det är i alla fall några här som, ja, det är kanske någon som kollar på den här videon sen. Jag vet att det finns många unga killar och tjejer som gärna vill börja köra kart. Och vad tycker du man ska ge för råd? För att jag menar, absolut är ju rådet, tycker jag. De ska absolut prova och de ska absolut börja. Men har du något råd?
Ja, men man ska, för det första måste man börja med att prova då, som du säger.
Mm.
Och sen ska man nog skita i och ta fram tidtagaruret första tiden.
Ja.
För att det finns ju ingen som sport som är så elak som karting är. Tack för att man alltid har på ratten en i början då en mätare som berättar hur dåligt det är, kan man säga.
Mm, mm.
Och vad är meningen med det? Då är ingen mening att berätta att du kan inte köra go-kart. Nej, men det kan ju egentligen ingen annan. Det kan ju ingen inom flera år, kan man säga.
Nej, precis.
Mm. Att, man måste ju lära sig att liksom börja och ta den tiden det tar för att liksom bli ganska okej.
Mm.
Och sen kanske man inte ens blir bäst i Sverige eller vinner någon serie eller någonting, så måste man ändå kunna köra go-kart i alla fall. Det är det som är lite tråkigt att så många som slutar. Som du tar till exempel de som är lite vuxnare då, som är 18-19 år plus, som till exempel kan köra på sig att för skojs skull. De kör ingenting istället. De tittar på TV och hänger på go-kart-kompisar och kommenterar istället för att ta en gammal KZ för 10 000 ut och köra. Som till exempel jag i vintras när jag tog... Vi var ner och tränade i vintras och då kastade jag med min gamla KZ. Så jag har faktiskt kört på både Garda och Adria samtidigt som min son kör.
Jag
kan säga så här, jag får ganska mycket stryk. Nästan alla. Men samtidigt så måste man ju tordas och köra för skojs skull också.
Jag har ju liksom tänkt att jag ska
inte... Det är en liten uppmaning till er nu som sitter hemma och inte kör go-kart. Det kan ni göra.
Det kan ni göra.
Om ni lånar min KZ.
Okej. Nu fick vi också kommentarer från Mikael här att det finns klubbar som har provat på som man kan låna.
Absolut.
Så det finns väl det här som heter Karting on Tour till exempel, som Bilsportförbundet då organiserar, där man kan, och det kan man ju kolla, olika klubbar har olika veckor då, så kan man komma dit och testa.
Absolut.
Alla sorter.
Även äldre människor kan göra det också, för att alla i någon klubb har en kille där som har en kart att låna ut, det kan jag lova. Och åker man till exempel till Järfälla så har ju till Soda till och med racekartor att hyra ut för deras små vardagskvällstävlingar.
Okej.
Okay. Man kan hyra en rotax-kart och faktiskt köra en racekart och tävla. Det finns faktiskt ingen ursäkt att inte köra go-kart. Det finns ingen motorsport som är billigare än att köra go-kart om man kör på hobbynivå.
Precis.
Jag kan lova att du inte ens kan köra folk lite billigare.
Nej, men det ligger nog mycket där. Jag är ju min dotter Siri, hon är, det är ju det hon är mest besviken på mig, att jag är bedrövlig på att köra kart. Det är, när det är sån här mekanikerrace som det brukar vara på slutet på tävlingarna, det är nästan som förbjuder mig att köra nu, för hon tycker det är så fruktansvärt pinsamt. Men sist, förra gången jag körde, då blev jag i alla fall näst sist, så att jag känner att jag har en uppåtgående trend. Så jag får komma och träna lite hos dig någon gång sen.
Jag ser Åke här, Hammarlund. Hej Åke. Jag ser att du har frågat här, hur gammal får man vara?
Ja.
Jag vet inte om du menar uppåt eller neråt. Men
jag menar uppåt.
Ja, jag kan säga så här. Jag är 60 och jag körde på Garda i somras. Eller vintras.
Okej.
Så att man kan vara 70 också kanske. Om man har...
Och vi har ju två chassin nu också, så att... du får dra dig ner söderöver. Eller så kan du åka hem till Johan här. Det är närmare.
Vi kan köra på söndag om du kommer till Nyköping.
Då var det löst.
Ja.
Perfekt, Johan. Vi ska se här. Vi har ju några spännande frågor till. Åke, han
kommer
att vara 62. Så att,
han blir 61 i sommar, ja.
Ja, då får du köra mot varann.
Ja.
Hemligheter finns det ju faktiskt rätt så gott om. Alltså, det här är ju ett väldigt spännande område. Man kan ju uppleva, speciellt när man kommit in i det lite grann, att det finns en rätt mycket hemligheter. Alltså, det är ju inte så att man... Jag kan ju verkligen förstå på en tävlingsbana om man liksom... Det är ju inte så att man går och talar om vilket drev man ska köra på den banan. Alltså, man håller ju en hel del för sig själv liksom. Men har du några någon hemlighet som du skulle vilja dela med dig här nu till våra 46 stycken tittare just nu?
Jag kan berätta en hemlighet som väldigt, väldigt få av er kommer tro mig nu. Men den bästa chasset som Norton har i Italien, det är det äldsta chasset.
Är det så?
Tyvärr så skrotades den under VM:et.
Okej.
Okay. Förra racer var vi tvungna att börja på ny igen. Och jag kan säga att jag vet inte exakt hur många år gammalt det här chassit var, men det var mer än ett år gammalt.
Mm. Men det var ett grönt chassi, så då.
Det var ett grönt chassi.
Ja.
Ja. Men det där med att att man måste ha nya chassin, det stämmer inte alls. Det beror helt på vilken sorts bana det är och vilket grepp det är. I Sverige till exempel, där det generellt är sämre grepp, så kan du åka med ett extremt dåligt. Det kommer komma en... Nästa vecka så ska ni, kan ni ta upp den frågan igen. Om ni inte tror att den gästen som jag ska nominera lite senare, han är...
Ja, det var en riktig cliffhanger, får man säga.
Ja.
Tack för det. Nu har vi, om vi växlar över lite nu här till Norton igen. Vad säger Norton om allt det här? Tycker han det är kul? Är det liksom svårt att få ut honom till att träna? Du sa att han tränar stenhårt. Och ni tränar jättemycket, men vad, hur är läget liksom? Är han...
Ja, men när vi körde i mindre klasser så var det ju extremt många resor till Järfälla. Vi körde ju för Tegnelius motor i Stockholm då. Så vi hade ju alltså närmast, eller vi åkte alltså från Nyköping genom hela Stockholm också. Vi hade ju 2 timmar resväg till Ånan och 2 timmar hem. Så vi hade ju 4 timmar restid till varje träning. Och vi tränade ju en bra bit in i november. Och då var det väl inte alltid jättekul att komma hem 8 på söndagskvällen till Nyköping. Men nu är det ju på ett annat sätt. För nu är vi ju, ofta när vi är nere och tränar i Italien nu, så flyger man ju ner en hel vecka. Och då bor man ju där nere med teamet och allting. Så man hamnar ju nästan lite i en bubbla.
Ja.
Det finns ingenting annat. Alla hotellet går upp samtidigt, alla äter frukost samtidigt, alla åker till banan och skruvar upp kartorna på morgnarna. Och alla går tillbaka på hotellet 8 och äter tillsammans. Så då blir det som att vara i lumpen lite grann. Man liksom kommer in i det. Då är det inte så, då är det lättare. Det blir liksom inget, finns inget alternativ.
Vi har ju varit i Vendrell tillsammans med Radne. Två i Spanien. Och då är det lite så som du säger, man bor på ett hotell, man kliver upp, käkar frukost, åker till banan, sen så tycker man att man behöver käka lunch, tillbaka till banan, och sen kör man och sen packar man upp och så är man liksom på hotellet och käkar middag, och sen så gör man så. Alltså det är väldigt skönt, alltså man gör bara en grej när man redan är där.
Ja, men det funkar ju faktiskt exakt likadant i Italien, kan man säga. Det är lika bra hos Radne i Spanien som det är i Italien, kan man säga. Det är väl skillnaden är att det är bättre väder i Spanien än vad det är i Italien på vintern.
I vecka 8 brukar det vara lite bättre i Spanien faktiskt.
Ja, det kan jag lova det.
Jag brukar ha några kompisar som åker till Italien, så vi brukar jämföra väder. Så att, Men det kan man ju faktiskt, jag tycker, det är ju en, att göra en sån grej är roligt att göra. Och det behöver inte heller vara så dyrt om man nu ska ge ett tips till nybörjare.
Absolut inte. Framförallt så får man ju en insyn i vad det handlar om. Liksom. Ja. Och man knyter väldigt mycket kompiskontakter på det sättet också. Både föräldrarna och ungarna är... blir ju vänner.
Ja.
Det måste bli vänner och blir vänner.
Du, vi fick lite frågor här nu från Marcus Wik om det här med skolgång och när man är utomlands en vecka.
Ja, hej Marcus. Det är ju inte det lättaste, det kan jag lova. Men i vårat fall så har vi en privatskola då. Eller en friskola heter det. Det är inte så märkvärdigt som det låter, men de förbereder Norton väldigt, väldigt mycket för innan tävlingarna med skolarbete. Så vi kan arbeta lite under tiden vi är i Italien. Vi har nästan ibland upp till 50% frånvaro.
Okej.
Det var ingen frånvaro på att vara sjuk eller någonting. Utan de gångerna vi landade på flygplatsen klockan 11 på söndag kväll, så måndag morgon så är några i skolan. Det är det första han måste klara av. Sen måste man faktiskt plugga skolan och klara skolgången. Så Norden var ju nya nu för gymnasievalet här nu och nationella prov. Och det är ju en utmaning såklart att klara det. Så att man, tyvärr måste man vara duktig i skolan för att kunna göra det här. Och skulle skolan bli lidande så kommer inte det här bli. Så det är inte lätt kanske.
Men ni har pratat med skolan och liksom ni hittar lösningar tillsammans med skolan kan man säga.
Det är ju... Ja, det kan man säga. Mm. Och då arbetet som Norton gör då att han har godkänt i alla ämnen lite till då. Och då är det ju i alla fall lättare.
Ja.
Och det där med restriktioner mot ledighet, det vet jag också att det är, men vi har haft lite tur där och det var lite det jag menade med friskolan där, att de kanske ser lite mer på vad varje individ klarar av än i en stor skola där de inte vill ge någon ledigt tack vare att då ska alla andra vara lediga också.
Ja, och så är det ju inte riktigt om man tävlar i Sverige. Om man nu kör MKR, KCV eller SKCC eller någonting, så är ju tävlingarna alltid på helgen. Det är ju så fall om man det är väl alltid en diskussion om det här om man ska träna på fredagen eller om det ska finnas träningstider. Det vet jag i alla fall att i våran hemmaklubb är det ganska mycket diskussion om det där och det har varit lite till och från, men de flesta klubbar brukar ju ha träning, och det är väl kanske då för folk som kommer från andra banor som vill få en chans att träna på banan på fredagen innan tävlingen drar igång. Men det är väl, annars kan man säga att tävlingarna är på helgen när det är liksom i Sverige.
Jag följer den där debatten lite grann och den är en ganska svår fråga det där också. Mm. Men, jag kan säga att nästa veckas gäst kan du fråga det där med fredagsträningar också, för de har nästan skippat fredagsträningarna för att gå i skolan istället, så får resultatet bli lite lidande.
Ja. Nej, men det, jag har varit inne i de här diskussionerna, jag håller med. Bra att du tog upp det. Ska vi avsluta intervjun här med då den här sista frågan då, som jag också är väldigt nyfiken på här. Vem skulle du vilja bjuda in till go-kart-soffan?
Det är ju faktiskt det är många jag skulle vilja se här. Och jag lovar att Oskar kommer...
Vi kan köra många veckor, så det kan komma till
oss. Ja, men jag måste börja med en riktigt, riktigt skön gubbe. Som jag umgås ganska mycket med på tävlingarna. Och han är en enorm inspirerande man för hans fantastiska humör i med- och motgång. Och det är Henkan Jansson från Raspo Power, mer känns som.
Raspo Power?
Han kan gå på händer och han kan springa och han kan göra mycket roliga saker. Men han meckar själv, han har två grabbar. En som är Roko, Kasper. Och Rasmus då, som kör KZ. Och det är en skön gubbe. Och han är, om inte även sämre än mig på... data, så vem som ska lära honom det här med livesändningen, det ska också bli kul för mig att följa. han kämpar på så hårt det går också.
Ja, det blir jätteroligt. Det är väldigt kul. Och...
Välkommen Henka!
Då får vi, du får hjälpa mig lite med kontakt och så här, så får vi... jätteroligt. Tack så hemskt mycket, Johan.
Jag ska svara lite på Dagbergs fråga där med lärare.
Ja. Just det.
Eftersom vi kör då i Ward Racing så har Rebecca Ward. Är ju lite lärarinna till Så hon tar hand om ungarna och jobbar med skolarbetet i alla de som är där. Både amerikanare, ryssar och svenskar och alla andra. Och sen har vi faktiskt, jag måste säga, att vi är några teamet som har mest tjejer av alla internationella team.
Är det så?
Jajamän. Vi har en fransk tjej som heter Lola Lovenfors. Mm. Och i sista racet kom det en tjej som heter Victoria från Ryssland som har aldrig kört OK. Mm. Hon körde OK i förra året. Kom in, hon är 14 år gammal och körde. Och, hon kvalade faktiskt ut Norton första gången hon körde OK. I VSK-tävlingen som var. Så det kan jag säga tycker jag är skitroligt. Inte för att de kvalade ut Norton, men att vi har tjejer i våra team som... Ja. Vi har en riktigt, riktigt skön stämning.
Ja, men det, vi får väl se om vi kan få någon till att bjuda in någon go-kart-mamma här i serien.
Ja, det är absolut. Det måste ju finnas.
Vi får ha det som vårt mål här under veckan här.
Absolut.
Okej. Mikael, han tackar så mycket. Tack själv. Tack för alla frågorna.
Mikael var en stor, stor stöttepelare för oss när vi började köra kadetter. Mm. Det är en riktigt bra ambassadör för sport. Mm. En före detta go-kart-pappa.
Okej. Ja. Okej. Tack så hemskt mycket. Vi återkommer väl om en vecka. Jag tror vi har sagt att vi kör 9:15 på måndagar nu. Så att det är det som är målet, så får vi höras vid.